Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst en bok som heter Språkets sjunde funktion.
Jag skrattar. Men ja, du har lärt dig någonting i veckan.
Men du, det är Laurent Binet, en fransk roman. Och det är faktiskt inte en bok om någon slags språkveten. Ja, eller lite. Det är en spänningsroman, det är en mordgåta, men den handlar också.
Jag utgick för att du hade läst någonting om hur hjärnan fungerar när vi lär oss språk.
Ja, det är faktiskt lite besläktat, men det är inte det den handlar om. Det här är en roman, det är en mordgåta.
Ja, man berätta.
Ja, men den är skitcool. Det handlar om en litteraturforskare som hette Roland Barthes, och han blir påkörd i Paris när han korsar gatan efter en lunch hos president Mitterrand. Och så avlider han då i sviten efter den här olyckan en månad senare. Och då är det den här killen Laurent Binet som alltså har tagit den händelsen och skrivit kring, tänk om det inte var en olycka. Tänk om den här Barthes bad då på en hemlighet som var så stor att någon beslöt sig för att mörda honom.
Åh, sånt det, gillar man ju. Alltså, ja, man älskar ju liksom konspirationsteori i boken. Som alltså är en roman, inte en seriös konspirationsteori alltså.
Och det är dessutom typ enda tillfället hittills som jag får användning av mina studier i så här dekonstruktivism och semiologi och språkfilosofi och sånt där. Som jag faktiskt läste framförallt när jag pluggade i Frankrike i 20-årsåldern. Och den här Roland Barthes är ju en sån där som, ja, ni som har läst litteraturvetenskap vet vem det är. Det är en sån där språkfilosof som man liksom name droppar om man ska vara lite lärd i princip. Och det finns ett antal sådana som håller på då med semiologi, alltså läran om tecknen. Hur läser vi ut det som står mellan raderna, vad står de här tecknen för? Och det är jättespännande. Och jag har ju pratat rätt mycket om det här med fabeln, alltså hur man skapar en berättelse och vad det finns för olika ikoniska element i en berättelse. Det är nästan alltid ett äventyr, det är nästan alltid en förbjuden handling där man gör en överträdelse, det finns en hjälte, det finns ett hot eller en ondskefull figur och så där.
Alla vet har liksom jag menar. Ja. Exakt samma alla struktur. Har
ja.
Sen har olika eller sminkade liksom.
Precis, och de här franska litteraturvetarna, de höll på mycket med sånt, och jag fick såna här lite aha-upplevelser, minns jag, när jag pluggade det här på den tiden. Så att för mig är det en sån underbar liksom resa tillbaka till fransk litteratur. Jag hade väldigt gärna velat läsa läsa ur den här. Bara det att just nu när vi spelar in så håller min tonåring på och bråka med mig. Ni vet hur man brukar bråka över Spotify i familjer. Fasen, nu håller min unge på och försöker lyssna och sen så bryts låten. Nu håller vi på och bråkar med varandra kring den här BookBeat där.
Nej, men.
Ja, hon har loggat in på mitt konto och det tycker jag är kul. Jag är faktiskt glad att hon läser. Hon är 16 år, de läser för 17 aldrig.
Jag vill att du koketterar med den historien när du träffar andra tonårsföräldrar.
Ja, precis.
Min tonåring är så jobbig. Hon håller hela tiden på att ta över mitt BookBeat-konto.
Okej, men nu har Molly äntligen lämnat den här ljudboks, eller vad heter det, BookBeat som jag har här nu. Obs, ingen reklam för BookBeat, säkert lika bra med Storytel och alla andra. Men nu ska jag läsa i alla fall. Kommissarien frågar så här, ja men vad betyder egentligen det här med semiologi? Jo men det är den här så kallade vetenskapen, säger han, väldigt liksom skeptiskt. Och då säger den här unga akademiken Herzog, då han säger så här, alltså att förstå verkligheten. Baja, kommissarien, gör en omärklig min. Det vill säga, den unga akademiken tar några sekunder på sig och funderar. Han mäter sin samtalspartners abstraktionsförmåga, uppenbart begränsad, för att kunna anpassa svaret och slippa ägna timmar åt att diskutera i cirklar. Det är faktiskt ganska enkelt. Det finns en massa saker i vår omgivning som har en brukbarhet. Hänger ni med? Tyst fientlighet från hans samtalspartner. I andra änden av salen berättar killen i de lila ödleskinnstövlarna med stora gester för sina lärjungar om 68-rörelsen som i hans mun låter som en blandning av Mad Max och Woodstock. Simon Herzog försöker förenkla maximalt. En stol är till för att sitta på, ett bord för att äta vid, ett skrivbord för att kunna arbeta, ett plagg för att hålla sig varm. Okej? Okay? Isande tystnad. Han fortsätter. Men utöver deras användbarhet har de här föremålen också symboliskt värde. Som om de kunde tala, kan man säga. De säger saker till oss. Den där stolen ni sitter på till exempel, med sin totala brist på design, sitt billiga, förnissade trä och sina rostiga fogar, berättar för oss att vi är i ett sammanhang där man inte bryr sig om bekvämlighet eller estetik och där det saknas pengar. Den sammansatta doften av sunkig skolmatsal och cannabis meddelar dessutom att vi är i universitetsmiljö. På samma sätt avslöjar ni er yrkestillhörighet genom ert sätt att klä er. Ni har kostym, vilket visar att ni är i ledande position, men era kläder är billiga, vilket antyder en låg lön och eller en brist på intresse för ert eget utseende. Ni har alltså ett yrke där det spelar liten eller ingen som helst roll hur det framstår. Ja, och sen så berättar han lite grann så här. Och sen så säger den här Bayard, säger så här, jag förstår. Och så säger kommissarien, ja men å andra sidan vet jag var jag är någonstans. Det står var jag är någonstans, det står polis på mitt visitkort. Det här är knappast någon, ja, han är väldigt skeptisk. Och så börjar den här akademiken svettas, han tycker att det här är jävligt jobbigt. Och så tar han ett djupt andetag och så säger han så här. Ni har stridit i Algeriet, ni har gift er två gånger, ni har skilt er från er andra fru, ni har en dotter på under 20 som ni har dålig kontakt med, ni röstade Giscard i båda valomgångarna vid senaste presidentvalet och ni kommer att göra det igen nästa år. Ni har förlorat en kollega i tjänsten, möjligen var det ert fel. Hur som helst anklagar ni er själv eller tyngs av det, men era överordnade har kommit fram till att ni inte kan anses bära något ansvar. Och ni gick och såg den senaste James Bond på bio, men ni föredrar egentligen den gamla goda Maigret på tv eller någon av filmerna med Lino Ventura. Mycket, mycket lång tystnad. Och sen så visar det sig ju att den här akademiken har helt rätt och polisen blir helt golvad. Och sen så förklarar akademiken precis hur det har gått till då, för att han har på något sätt blivit någon slags detektiv. Förstår du kopplingen då mellan semiologin och språkvetenskapen. Och...
Så smart, för det är det som man älskar i både böcker och detektiv- tv-serier. När de är så duktiga detektiverna, att de ser sånt och kan läsa ut någonting av ett... av en, den skyldiga eller ett offer som man som betraktare inte
ja,
ser.
Det finns ju, och, det där ögonblicket finns ju alltid med i alla såna här serier eller böcker. Och då tycker, får man alltid lite gåshud liksom när den här...
Ja, ja.
Mm, man låtsas att man själv förstår, att man själv hade sett allt det där.
Ja, och det är ju såklart uppbyggt på ett sätt så att man som betraktare inte kunde ha gjort det. Men det är ju först när man backar bandet och detektiven förklarar vilka detaljer... Mm. Händelade märket igen. Ja, gillar mycket det och gillar att det liksom, ja, det
är
mycket bra.
Det är så gulligt också att det där alltid liksom funkar. Det var ju, jag vet inte om du någonsin läste Ture Sventon, men det var ju så här,
Ja,
precis. Så du säger, den vänstra skon är mer sliten än den högra. Och man satt där som barn och tyckte det var så spännande. Du läst i veckan?
Men alltså jag har haft en torr vecka, om vi säger så. Jag har verkligen inte kommit igång med riktigt någonting. Det kan i och för sig också bero på att vi bor ute på landet nu i november och jag rider en massa hästar på dagarna och försöker jobba, så när jag lägger mig, alltså jag lägger mig vid 9 och somnar 2 minuter efter det. Jag har varit så trött.
Men, det låter som ett underbart liv i och för sig.
Ja, jag skulle säga hashtag jag klagar inte, det har verkligen varit så underbart. Men jag har ändå gett mig an på Juha Itkonen och Kjell Westös brevbok 7+7, brev i en orolig tid, som jag har sett otroligt mycket fram emot. Båda två är liksom väldigt kända författare i Finland. Kjell Westö är också utanför Finland. Och de känner inte varandra speciellt bra annat än, men så som alla känner varandra i Finland ungefär, man vet om varandra. Men och lärt känna varandra. Så som du och jag har lärt känna varandra, Karin, i den här podden. Lär dem känna varandra,
ja,
genom att
skriva
roman.
Vi vet ju att de här 151 avsnitten kommer att publiceras i en samlingsroman med så här Peppe och Karins epistlar.
Det är förresten det nästa. Brevböcker är otroligt stora just nu, åtminstone i Finland. Nästa är poddboken. Ja, eller så inte.
Jag tycker det är kul att höra att du var så laddad inför att läsa det här. Men för mig låter det ju som så här... Jaha, det är ungefär när Horace Engdahl och ja, någon av hans kumpaner brevväxlar.
Ja,
snark,
men alltså,
tänker jag.
Ja, men alltså de här är ju verkligen väldigt älskade. Jag känner inte Kjell Westö annat än som att liksom... Men så där som alla känner varandra, åtminstone i svensk Finland, springer på varandra då och då. Så att jag är liksom... Han verkar ju otroligt sympatisk. Och Juha Itkonens krönikor har jag läst länge och han verkar också både smart och sympatisk. Och man vill ju veta vad som rör sig i hjärnan på två författare. Och det är stundvis intressant. Alltså, de skriver brev till varandra och berättar om sårbarheten. Hur man liksom skriver en bok och sen när man släpper den så tillhör den inte längre en som författare. Utan då tillhör det kritikerna och läsarna. Och ens lojalitet just gentemot läsarna. Och förhållande till kritiker, hur man, till exempel det här att Juha Itkonen får en ganska dålig recension i Helsingin Sanomat som den största nyhetstidningen i Finland. Och han gör det som man absolut inte får göra och går i polemik mot den här recensionen.
Aj, han kör den Ulf Lundell.
Mm. Ja, men det finns ju liksom, det är verkligen, och han fattar ungefär då men ännu mer efteråt att han kommer aldrig att kunna vinna. Men han liksom kan bara inte hålla sig för han tycker att det är så orättvist den här recensionen. Och det, alltså det är intressant, men det är också så här, jag kanske hade för höga förväntningar eller så är jag bara för trött på kvällarna, men det är så otroligt tillrättalagt. Allt är liksom så precis rätt. De är sårbara, de är mjuka, de talar om sin familj, de talar om författarskapet.
Men du, känns det inte lite så här att det har suttit en liten sån här redaktör på axeln och viskat så här: Kjell, Juha, visa nu. Är ni inte smarta? Visa hur smart du är nu när du skriver. Att det liksom inte kommer från hjärtat. Eller är jag bara fördomsfull nu?
Kul att du säger det. För faktiskt, precis innan vi började spela in det här, tänkte jag nu ska snabbt läsa igenom recensioner för den här boken. För det försöker jag oftast inte göra innan jag börjar läsa en bok. Speciellt en bok som jag ska tala om med dig. För jag vill liksom inte bli påverkad av recensionerna. Men före det här började jag läsa, då skriver huvudstadsbladet precis det att... det liksom blev bättre än att det kunde vara ett förlag som säger åh, nu är tiden inne för brevböcker, nu kan våra författare visa hur smarta de är, liksom. Nu slänger vi ut den här, det blir liksom nästan som en PR-grej för författarskapet. Men, och den här recensenten tycker inte att det blev så, men jag tycker faktiskt att det blev lite så att det blir liksom, jag jämför det såklart med Märta Tikkanens brevbok Måste försöka skri, som ju var annorlunda eftersom det var bara hennes brev som publicerades till hennes väninnor. Men de breven var, för det första var de skrivna under mycket längre tid, men de var skrivna liksom i, de var smarta men också skrivna i affekt. Det var liksom, det var så otroligt mycket känsla och hjärta och frustration, och det kändes mycket mer mänskligt. Alltså jag kan uppskatta, ja. Jag liksom uppskattar det som Itkonen och Väster, liksom, de tillåter sig själva verkligen grunna och tänka tanken ut istället för att skriva i affekt. Liksom. Det, alltså, vi kanske inte lever en tid där liksom, den genomtänkta tanken alltid får mest plats. Men det sagt blir det blir ändå för mycket å ena sidan och andra sidan. Ah, min tur var ju jättebra. Men det finns ju alltid en drevmentalitet som inte är bra, förstår du? Det blir liksom, det är så när folk skriver krönikor och egentligen inte har en åsikt utan försöker bara gardera sig mot all kritik. Och det är kanske det som, så är det ju med åsikten, man vill gardera sig mot kritik, men det är också ofta tråkigt för läsaren när det blir för, ja jag tycker mellanmjölk. Ja, precis.
Ja. Jag tänkte på när vi läste den här Den svavelgula himlen, som var en sån väldigt hyllad roman som Kjell Wester skrev för ett par år sedan. Jag kommer ihåg att vi pratade lite om det där, att i vissa segment så känns det som att han skriver ju om en författare, så jaget i boken eller huvudpersonen i boken som då är en författare som har kanske vissa liknande drag då jämfört med den verkliga Kjell Westö, men att han skriver om sitt författarskap och på ett lite koketterande sätt, lite på det här sättet som vi pratar om nu, att jag älskar att höra min egen röst, den där formuleringen, där satt den var bra. Jo, men lite som att han sitter och smygläser sina egna Instagram-inlägg och bara, åh gud vilken bra formulering. Alltså gottar sig lite. Och det är väl okej liksom.
Det är ju också mänskligt. Man har ju också mänskligt. Fasiken vad rolig jag var där. Men...
Ja. Men i en sån, det blir lite kanske för mycket av det när, om det är i en sån brevroman. För just i en brevroman, varför vill man läsa en brevroman? Jo, för att man vill komma åt under ytan. Man vill komma åt det här, ja men du vet när Selma Lagerlöf skrev brev till sin, den här väninnan / älskarinnan. Som, alltså, det är där det på något sätt nerven kommer fram. Och vi är ju intresserade av de här författarna som personer. Det är därför vi läser deras brevromaner. Då vill vi ju inte läsa en ny roman eller en ny essä. Förstår du?
Nej, precis. Man vill ha liksom lite, jag tänkte säga smutsigt, men jag behöver, smutsigt men jag absolut inte skvallar eller liksom någonting.
Men lite opolerat.
Kjell Wester har liksom ett skåp fullt med ledarpiskor. Alltså det är fint att man har det, men det är liksom inte det jag är ute efter.
Det var ju lite oväntat, ja.
Men liksom någonting där man... Ja, men när man, ja, just det där man skriver, fan så här känner jag, är så jävla arg, jag kan liksom bli explodera på recensenter, liksom låta känslorna verkligen ta ut kurvorna ordentligt. Och sen kan man ju kanske backa tillbaka och analysera det, varför kände jag så här? Ja, alltså, för att jag, men, alltså det är ju, jag tänker att all text liksom gynnas av det sårbara och det mänskliga och det liksom opolerade. Och det måste ju gå att kombinera det och samtidigt också skriva väldigt genomtänkta tankar. Det måste finnas ett sätt där man inte bara väljer sida, antingen är det liksom bara kletigt av känslor eller så är det liksom perfekt polerat. Det måste liksom kunna kombinera båda två, tänker jag. Jag tycker att Märta Tikkanens böcker gjorde det, eller brevbok gjorde det väldigt bra. Där hon verkligen kunde analysera och kritisera liksom det bästa brodersystemet inom den liksom litterära världen och samtidigt visa det här en sån här inte så smickrande, kanske det här inte så smickrande sida av sig själv. Det är det jag är ute efter. Där hon skrev att hur otroligt sur hon var för att hon inte fick fler litterära priser. Det kan man
ju
liksom...
Men det är ju jättebra. Har du förresten läst Linda Skugges krönikor som hon numera skriver i Aftonbladet?
Ja, som hon skriver varje dag, va?
Ja, eller de är ju verkligen...
Expressen, ja.
Ja, det kanske... Ja, jag tror att det är Aftonbladet. Men, ja. Men i alla fall, som hon skriver varje dag. Och det är ju jätteintressant just för att hon väljer helt det andra angreppssättet. Alltså hon är så naken så att man nästan vill vända bort blicken ibland. Hon pratar om sina demoner.
Eller
ja, men eller kroppsliga förfall. Eller att hon också känner sig... Hon är också jävligt sur över att... Ja, men... Det är klart att det är härligt att höra, eller det är väl fint om någon säger att jag är produktiv, men det här är väl för fan mitt jobb. Frågan är varför ingen köper mina böcker. Det är ju det här... på något sätt att, att man får vara lite, man behöver inte vara så himla fin hela tiden.
Nej.
Även om man är författare.
Alltså, jag älskar Linda Skugges texter, alltså, nästan allt hon skriver blir ju väldigt bra. Men jag tror att hon skrev någonstans, hon kom, när hon publicerade, var det hennes dagböcker hon publicerade för, alltså, det måste vara 15-20 år sedan. Men då skrev hon någonting om, eller sa någonting i en intervju kring det, att hennes sätt att skydda sig själv är att ge ut allt, att visa allt. Om hon själv visar liksom alla sina mörkaste sidor och mest osmäckrande sidor, då kan liksom ingen komma åt henne. Och jag tänker att det finns... jag säger inte att det är bra eller dåligt, men det är också en sorts skyddsmekanism när man verkligen... Man bara står alldeles naken och visar, här är jag. Och ni kan inte... Jag är den som kritiserar mig själv mest, så ni kommer inte att kunna komma åt mig.
Ja, det var faktiskt... en tankeställare att du säger. Det är ju också ett angreppssätt. Vi har alla olika angreppssätt att ta oss an det som är jobbigt i livet. Man kan bli introvert, man kan bli extrem extrovert, eller man kan hitta en helt annan, ett helt annat persona som man bygger upp. Och det där har liksom alltid varit, det exponerande har på något sätt alltid varit hennes hennes identitet. Det var intressant. Men vet du vad jag också kommer att tänka på nu? När det var så här peak-bloggen och Carolina Gynning och Alex Schulman gav ut en bok som samlade deras så här, typ sms- eller mejlkonversationer eller någonting sånt där. för då är det ju liksom... Det är ju bara intressant för att de var så himla intressanta. Och jag säger inte att de inte är intressanta nu. Det är de säkert för många, men... Men en sån grej hade ju aldrig kunnat flyga nu, det tror inte jag i alla fall.
Nej,
det var så
känns...
nytt då, det här med bloggandet, liksom det personliga skrivandet.
Ja, tal om Alex Schulman, hade en kompis som bott på hotell någonstans i Sverige, kommer inte ihåg var, och sett Alex, hade också tagit in det för att skriva tydligen, och hon var så här, gud vad den människan skrev. Han bara, varje gång hon såg honom någonstans på hotellet, satt han och skrev på en bok. Och hon skrev så här, och jag tycker att det var så zoomy, men jag tycker det var ganska sexigt.
Faktum är att jag har sett honom ett par gånger här i Stockholm på något café och så. Då sitter han också och skriver, så att han är säkert hög arbetsmoral. För övrigt så lyssnar jag på Carolina Gynning och Carina Bergs podd, och Carolina Gynning verkar också jobba jävligt mycket. Jag fattar bara inte vad hon jobbar med riktigt. Hon gör massa konst. Nej, jag menar inte det på så här sätt, utan liksom hon har så många järn i elden, så att jag fattar liksom inte hur det går ihop. Men det är fascinerande. Det är en rolig podd.
Ja, jag har fått folk som har rekommenderat den till mig i flera olika omgångar, men jag har liksom aldrig kommit med för att lyssna på den.
Apropå det ska vi snart gå tillbaka till vårt huvudämne, böcker, så vi inte bara snickesnackar. Men jag tänker att det är fascinerande med människor som har ett håll käften självförtroende. Det är nog det som är grejen, tror jag.
Ja, både ja och nej tycker jag. Det kan ju bli, ja, men det måste verkligen grunda sig i att man... Det är liksom inte ett fake självförtroende som man bara brakar på och skrävlar för att man inte har någon självdistans överhuvudtaget. Det är liksom, jag föredrar ett, ursäkta den patriarkala liksom, kommentaren, men jag föredrar liksom ett storkukslugn framför ett håll käften självförtroende.
är det där ett vedertaget uttryck?
Jag tror faktiskt det.
På din dialekt?
Jag tror man...
Gud. Det är som Larry David, den amerikanska komikern, när han hade en helt avsnitt där han pratade om att alla snackar om det här med killar med små snoppar, och men what about the big vagina ladies getting away with murder? Och det är ju väldigt patriarkalt, hela den grejen. Men vad är då liksom det som anses vara,
alltså, vet du, hos en kvinna? En big vagina lady.
Han menade ju då att det var liksom finare att ha en small vagina, vilket jag inte tycker.
Det är ju också så otroligt. Alltså det där, den här uppfattningen.
Fast nu har vi just pratat om stor kuk och små kuk.
Jag menar det, jag ber om ursäkt, det ska bara ett roligt uttryck. Men det där liksom att kvinnor är liksom lite finare med mindre vagina, vad fan är det? Jag talar om det här med några kompisar som var på besök och om tampongstorlekar. Just det, med Anita var det gemensamma kompisar, Anita och Joel.
Var det inte någon jävel på någon sån här frågesportprogram som inte ens visste vad tampongstorlekar var till för?
Nej, men alltså jag tror att det gäller alla män.
Typ det var just på spåret eller något, att det var någon som inte fattade att det har att göra med
mängden såhär, blod, mängden inte storleken.
Jag tror inte
att det är unikt på något sätt. Jag tror verkligen att det var nog Anita berättat att någon ex-pojkvän hade kommit hem och tyckte att han gav henne en stor komplimang när han hade kommit hem med extra små tamponger liksom.
Nej. Han var obildad.
Det är ju ändå väldigt roligt. Och lite ledsamt också.
Men vi får väl hitta någon bra motsvarighet till storkuks lugn.
Men vad fan, big vagina lady.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alltså det hade jag kanske aldrig kunnat tänka mig, men det är ovanligt många ljudbokskonsumenter som alltså söker på själva uppläsaren och så väljer de böcker ut efter det.
Mm-hmm. Men det kan jag förstå. Folk är ju jag är liksom ingen jättestor ljudboksslukare. Jag gör det då och då. Men när jag talar med folk som är det verkligen otroligt noga med vem som har läst och vem som inte har läst.
Jag lyssnar ju jättemycket på ljudboks... ljudböcker helt enkelt. Och,
ja, så kan man säga.
Ja, jag vet inte vad jag håller på med just nu. Det är för att jag försöker hitta namn. Jag tror att det är Katarina Evelöv. Ja, det är det, som jag tror är en av de mest populära. Men jag stänger ju av. Jag kan ju inte lyssna klart om det inte är okej inläst. Och tyvärr så tycker jag att alldeles för många förlag låter författarna själva läsa. För det är en konst att göra det. Och jag tycker...
Och som författare inte alltid har.
Ja, nej, de...
Men kan det inte också finnas någonting som positivt med att det är författaren själv som fattar precis hur den ska läsas in?
Ja, det är klart att det gör att det känns liksom nära och det känns som att, men jag tycker inte att författarna alltid läser in det så bra heller, därför att det behövs lite skådespelarträning, det behövs lite röstträning och det behövs en förmåga att liksom fota av texten jäkligt snabbt så att man vet hur man ska lägga betoningarna även om det är ens egen text, så vad jag menar.
Och kanske man, jag förstår verkligen, och kanske man också kommer sin egen text för nära, man liksom för insyltar i den för att kunna läsa upp den på ett trovärdigt sätt.
Ja, och dessutom så kan det ju bli lite tokigt ifall man inte har en skådespelartalang eller träning och försöker skådespela lite grann. Förstår du? Du vet, lite som... Ja,
det är... ja, man tar sin chans, ja, liksom, för att bli upptäckt.
Ja, men precis. Och det blir inte riktigt bra, för att det är inte samma sak heller att stå på en scen som att vara liksom intimt så där i någons öra. Att om man överdriver, som jag tycker många amerikanska ljudboksinläsare gör, så blir det sjukt irriterande. Men om du står på en scen, så kanske du måste... Ja. Av olika. Men min favorit, har jag sagt förut, är ju alla kategorier Björn Kjellman, och i synnerhet hans inläsning av alla banden i Harry Potter. Så jävla bra.
Ja, just det, det brukar du säga bra. Faktiskt.
Så. Men Katarina Ewerlöf är också bra. Och så tycker jag att Lou Kauppi är bra.
Ja, det minns jag att du också har sagt. Mm. Men hörde, finns det någon som du verkligen inte gillar? Som tänker att fan, bra bok, men inläsaren, ja, men det här kommer inte att funka.
Nej, men det finns några, men de har jag inte lagt på minnet. Så här. Det är inte som att jag sorterar bort dem sen. Nu, min, liksom.
Nej,
det kan ju också,
du bara börjar lyssna.
Ja, det kan ju vara att de kanske funkar jättebra i något annat sammanhang. Men jag tycker att det är konstigt när det är en... kvinnlig huvudperson och en man som läser och tvärtom. Ja. Det är lite svårt. Alltså, ibland är det ju både och. Men, ja. Och vissa män lägger ju upp rösten ganska högt när de ska liksom säga då vad kvinnan säger. Och det kan låta lite löjligt. Jag tror på allvar, rent tekniskt, jag tror att det är lättare att vara kvinnlig inläsare då på så vis. Därför att en kvinna som lägger rösten lite djupare kanske inte så hör. Liksom, då blir det bara parodiskt. Men det är inte lika störande som en man som försöker prata lite så här. Det blir liksom lite konstigt.
Ja, det blir verkligen parodiskt. Fan, men det är väl det klassiska. Alltså, när män klär ut sig till kvinnor blir det bara parodiskt och komiskt. Men när kvinnor klär ut sig till män eller klär sig manligt så blir det... ganska snyggt.
Apropå det, så har jag ju mellan mina sessioner i semiologi och litteraturvetenskap, så tittar jag ju på det här RuPaul's Drag Race.
Just det, sa det, textade du.
Ja, jag vet inte, jag tror att det är för att jag ramlade av en häst och fick hjärnskakning och har varit lite dum i huvudet. För det är en väldigt enkel form av underhållning. Det är ju då män som klär ut sig i drag, helt enkelt, till kvinnor. Jag vet inte riktigt, för mig är det inte ens kvinnor de klär ut sig till, det är ju liksom en form, en konstform. Mm. De klär ut sig till drag queens, det är liksom någonting annat. Därför att visst, det är en del klassiskt kvinnliga attribut som liksom, de håller på och jobbar med lösbröst och så här, extravadering kring rumporna. Och de har alltså jättemycket tekniska detaljer kring vad man gör av själva könet. Vad gör man av med snoppen och testiklar när man ska runt i baddräkt? Det är ju tydligen väldigt...
Vad gör man med det då?
Nej, jag fattar inte riktigt. Det kallas för... tucking, alltså stoppa in, men jag tror att man drar den liksom bakåt mellan benen, och så har man en massa, vet, de har så här isoleringstejp, och de har några specialtroser, och de har olika former av färgspray som man liksom färgar. Alltså, det verkar så jävla obekvämt, och det förklarar ju varför de kanske går lite konstigt, plus att de har höga klackar på de här runways. Men de är otroligt skickliga artister i den här genren, för att de uttrycker olika typer av drag, olika personligheter som är väldigt överdrivna. Det är lite som så här burlesk, eller vad man ska säga. Det är liksom så hysteriskt pådrag kring allting.
Fast vet du vad, jag tänkte på en sak. Det är Big Vagina Lady Lugn att kunna kolla på RuPaul's Drag Race och läsa franska romaner om semiologi. Liksom att livet består av... Men sånt är det. Man är liksom... Man
är obrydd.
Kan vara så pass trygg i sig själv.
Ja, men vad skönt. Ja. Det ska jag tänka på. För det, jag tror inte att när jag var en ängslig 20-årig litteraturstudent, då hade jag nog inte suttit och snackat om min fascination av någon show om liksom drag queens på Netflix.
Men för det är ju också ett kulturellt uttryck som det är viktigt att ta koll på. Man får liksom inte isolera sig. Hashtag. Jag har faktiskt kollat på hela den här säsongen av Paradise Hotel ända tills nu, men nu börjar jag tappa den. Det är liksom,
just
det är för dåligt för mig.
PH som min 16-åring säger. Jag tror alltid att hon pratar om PH-värde, men det är något helt annat. Apropå Big Vagina Lady. Ja, men alltså jag har ju aldrig följt det där, men det kanske är samma typ av, vad ska man säga, drama som i Drag Race.
Ja, nej, vet du. Nej, det är ju, jag får det, RuPaul's Drag Race är nog otroligt mycket. Och man måste liksom, om vi måste liksom lista dem i högst, liksom riktigt högkultur och lågkultur, så då kommer nog Paradise ligger nog lägre ner på den listan.
Ja, det vet du fan. Men är de snälla mot varann? För ibland kan jag känna i de här liksom såpa-grejerna och docusåpa-grejerna och såna här shower som är uteslutningsshower som Drag Race och tävlingar och sådär. Att ibland när jag sitter med mina unga, för de tycker förstås att det är jättekul att kolla på det här Drag Race. För det är massa utklädnader och teater och dans. Men de är så elaka mot varann. Och jag tänker mig att folk är elaka mot varann i Paradise Hotel.
PH.
I PH också.
Ja. Alltså det är ju väldigt, ja det är de verkligen. Och det är så intressant. Alltså så här säger folk som vill försvara att de kollar på Paradise Day, men det är verkligen jätteintressant mänskligt beteende. Hur de som är alfahanar, för det är alltid alfahanar som bestämmer där, de som liksom är mest, men som har mest storkukslugn av killarna där och som är snyggast, hur de alltid får som de vill. Oberoende hur strategiskt dumt det är för de andra att rösta på det här liksom, det laget, så får de vinner alltid. Och det är något, ofta känns det som de nästan liksom så här mobbar sig till, de är sån så här bully som man säger här. De liksom bullyar sig till att dominera och skrämmer upp de andra som är lite snällare och svagare. Otroligt deprimerande.
Och det är ju faktiskt, då, på så vis vill jag slå ett slag för Drag Race. För där handlar det ju inte om storkukslugn. Förstås, det är klart det kanske handlar lite om ledaregenskapen. Men framförallt är det ju då någon som, de som gör bäst ifrån sig i de här olika, otroligt visserligen banala och kan man ju tycka, fjantiga olika tävlingarna och modershowerna och vad man nu har, danstävlingar och tävlingar. Men det, man slipper i alla fall det där elementet när det liksom bara handlar om basala mänskliga liksom gängbildningar och pakter och sådär som det är på Robinson och så.
Ja, man kan ju verkligen inte säga att det är mest skill som vinner Paradise Hotel.
Nej, det kan man inte säga. Men hur är det med den här extremt populära Bachelorette-serien? Har du kollat på den?
Den svenska eller den amerikanska?
Men den amerikanska, jag tror inte att den är så populär. Men jag vet att Bonde söker fru är jättepopulärt och har kört länge i Sverige. Men hur är det med den här Bachelorette? För det är ju fan en svinstor succé i USA.
Ja, men både The Bachelor och The Bachelorette är ju otroligt stora och har jättemånga spin-off-serier.
Just det, förlåt, vad dåligt om mig. The Bachelor är det originalet. Kvinnorna som ska bli ihop med någon bachelor, ja. Just det. Och så finns det Bachelorette. Men det har väl gått i 1 miljon år liksom och fått hur mycket?
Ja, det måste ju vara några. Men alltså det har ju allt den serien. Liksom. Kärlek, drama och besvikelse över att bli bortvald. Det är liksom livet i en tv-serie. Jag antar att det är därför den är så populär.
Ja. Undrar om det går att göra en variant av så här Drag Race och Bachelor.
Ja, känner du någon som jobbar på tv så kanske du kan pitcha det.
Men du, apropå dina coola kompisar som också producerar tv och så har jag nu äntligen tittat på den här Surviving R. Kelly-serien. Mm-hmm.
Ja, vad tyckte du?
Ja, men otroligt välgjord och jävligt deprimerande att titta på så vis att han kommer undan med så mycket skit.
Ja, alltså han kommer ju undan på grund av två orsaker. För det första är det svarta kvinnor som ingen är så intresserad av i USA. Ingen vill lyssna på dem, de har liksom ingen plattform att stå på. Och så gör han ju det som man jag har faktiskt läst en bok om Harvey Weinstein, så det blir perfekt att ta lite om Mark Kelly. Mm. Men han åker ju från stad till stad och plockar upp de här otroligt unga flickorna, de är ju liksom Mark Kelly, alltså på tonåringar på malls. Och så åker han följande till nästa stad. Jag menar, i Hollywood när Harvey Weinstein trakasserar kvinnor sexuellt, då var det ju liksom en grupp människor som talar, alla visste om det här liksom, som folk talar ju om varandra, alla visste liksom vad som hände när man får ett möte på Weinsteins hotellrum och han öppnar i en baddrag. Och med de här unga flickorna har liksom, de träffar sin idol, får åka hem till honom, han våldtar dem, de fattar liksom kanske inte ens riktigt vad som hände, eller så känns de så mycket för att de blir våldtagna, de liksom inte, ja men, ingen anmäler för att ingen tror på dem. De uppfattar sig som groupies. Det är liksom så, det är så, ett så vidrigt.
Ja, han skickar alltså, till och med ut sina olika medhjälpare, alltså sina medarbetare. Gå liksom, hämta den där flickan, ge mig telefonnummer till den där, flyg dit den där tjejen. Och så sitter några av dem i den här dokumentären och säger så här, ja. Och jag tyckte ju att det var jättekonstigt förstås. Och jag var på en fest hos honom och då såg jag ju en tjej som satt i hans studio och hon var naken och han tog på henne. Och jag såg ju att hon var jätteung. Ja men vad i helvete gjorde du inte något för då? Din jävel, din jävla jävel. Ja. Det där är ju, alltså, jag hittar inte ord. Och vadå, ska du komma här vissa 10 år senare och bara, ja, där gick jag runt hela tiden och tänkte att det här var konstigt de 10 åren jag jobbade för honom. Nej.
Men vet du, samma sak gäller ju med Harvey Weinstein. Jag har alltså läst den här, eller faktiskt inte avslutat den nu, jag tänkte tala om den nästa vecka, men Ronan Farrows Catch and Kill, som handlar om hur NBC vägrade att publicera hans, eller det handlar om Harvey Weinstein, men det handlar mycket också om hur också media höll Harvey Weinstein om ryggen. Alla höll honom om ryggen, för ju mer framgångsrik och mäktig du är, desto mer vänner har du som vill ha liksom, det är lite för gött att vara kompis med honom.
Ja, men också att folk känner
att man skulle offra det.
Och när det gäller R. Kelly så tjänade ju en massa folk pengar på att ha honom i sitt skivbolag. Ja. Till exempel. Ja, Ronan Farrow är också halvbror, eller hade en son till Mia Farrow som var gift med Woody Allen, som också inledde en sexuell relation med sin stuvdotter när hon var väldigt ung då. Mia Farrow, han har ju förnekat allt det här då, Woody Allen, eller hur? Sen när hon blev myndig så gifte de sig dessutom. Men så att
alltså en av mina bästa, för jag kommer, alltså Mia Farrows biografi What Falls Away, otroligt bra. Alltså det är en biografi som jag läst flera gånger, för den är så, hon lät ett så spännande liv. Hon var ju gift med Frank Sinatra när hon var 20 års ålder, när hon var över 50. Så skilde hon sig och så gifte hon sig sedan mer med Woody Allen, men de bodde aldrig ihop. De bodde liksom på varsin sida av Central Park i New York och typ helst skicka blinka med lamporna i sina fönster för att skicka hälsningar till varandra. Och sen hittar hon ju en dag nakenbild där på sin egen adoptivdotter i en byrålåda vid sängen, och då var det då som hon började inse att allt inte, eller hon insåg att allt inte stod rätt till den tidigare. Han blev ju också anklagad för att ha trakasserat hennes 20-åring Dylan Farrow sexuellt.
Just det.
Otroligt obehaglig. Mm. Men Ronan Farrow, han är ju han var liksom redan som väldigt ung blev han liksom en framgångsrik som journalist. Han har ju verkligen fått han liksom ingen, ja men han är, verkar otroligt duktig på sitt jobb.
Ja, han har ju skrivit för The New Yorker och New York Times och alla möjliga. Ja, han är fantastisk verkligen. Det är han.
Sen undrar jag också, alltså han är, det vill verkligen inte ta bort hans, liksom, han är fantastisk och otroligt duktig. Men det kanske också är lättare om man kommer från en ganska etablerad familj. Liksom det fallet, är man en nobody, jag kanske, om man liksom kommer upp så långt i karriären, kanske faller liksom högre än om man är Ronan Farrow. Mm. Jag skulle inte börja underminera hans.
Vet du vem Christian Unge är?
Nej, tyvärr inte. Berätta.
Han blev då vald till Sveriges roligaste person eller någonting sånt där. I förra året tror jag. Och det var en intervju med honom i någon av dagstidningarna i helgen. Någon sån här lite hemma hos grej. Hans sommarprat, jag tror att det var i somras eller då i förra sommaren, blev så där super super lyssnat. Och hela hans grej, ja. Han kör lite det här också, vad ska man säga, Linda Skuggestilen, att han är väldigt öppen med sina egna tillkortakommanden, och han kallar sig själv för fuck up. Och han hade en podd tillsammans med en annan komiker som heter Simon Svensson, som hette någon sån här manspodd.
En manspodd, ja.
Där de pratade om bland annat impotens och såna här känsliga saker. Och so far so good. Men han pratar i alla fall om att han då är son till Kristina Hagen, som är en av Sveriges mest etablerade journalister. Och jag tror någon annan medieprofil eller någon slags akademiker. Och så. Men han, jag är lite som Alex Schulman, han föddes in i etablissemanget, och han pratar... unge pratar om det som att absolut, jag fick ju naturligtvis, det var ju lättare för mig att få små jobb liksom på radion och på tidningarna när jag var ung och student, och han har tagit extremt många såna här, vad heter det, C-kurser heter det, när man, du vet, det här, 20 poäng i typ allt har han läst. Liksom kunde på något sätt aldrig, han är en slacker, och han liksom profilerar sig som en slacker. Och då tänker jag så här, om man är en slacker och du inte faktiskt behöver ta någon examen, eller behöver, men du tar ingen examen, du går inte kanske journalisthögskolan för du kommer inte in där, och vill ändå, du har någon form av talang, men du betalar inte dina räkningar och du har liksom lite svårt. Och så, som hans mamma själv har skrivit, att hon hela tiden, de har hela tiden liksom, han blir som en stor mansbebis liksom, det är så han porträtterar sig själv. Och så har han ett par barn. Usch. Han var bland annat ihop med Nanna Johansson och några andra såna här profilerade medietyper. Ja, vad hade hänt då om samma talang föddes i Kiruna och ena föräldern jobbade på LKAB och andra föräldern jobbade på någonting, ett serviceyrke. Hade du liksom kunnat bli årets roligaste person? Alltså med exakt samma talang.
Ja, att kokettera kring att man är en slacker och så här. Ja.
För det är ju kul att vara en slacker och en fuck up så länge du inte blir riktigt, riktigt tragisk. Alltså att du hamnar på gatan, att du förlorar vårdnaden kring dina barn. Det är kul att skoja om att du får betalningsanmärkningar så länge du inte blir hemlös. För då är det inte, då är det bara jobbigt.
Ja, men går det bra för dig? Är du bara, då är det liksom, ja, men det är ju ett koketterande. Det är att göra sig själv lite mer intressant. Ingen vill vara pluggisen som anstränger sig och övar och känner och liksom jobbar. Det spelat som kille är det ju lite, ja, men glider in, kollar så coola och slappnar det och det går bra ändå.
Ja, och
eller kanske det är så här, vänta, är det så här? Jag är så bra så jag behöver liksom, så jag kan vara en slacker. Är det någonstans, finns det någonting i det? Att det är som ett liksom lite skryt kring det.
Ja,
jag är en fuck up, men jag blir ändå årets komiker.
Fan, har jag sagt rätt? Tänk om han inte heter... Vänta, kan jag bara få...
Johan, heter han Johan Unge kanske?
Hörrni, jag får be om ursäkt. Som sagt, jag ramlade av en häst för 4 veckor sedan. Jag är jävligt hjärntrött och säger ofta fel. Jag menar förstås Jonathan Unge och inte Christian Unge, som också är förvisso författare, men han är överläkare och jobbar med helt andra saker. Jag är säker på att han gjorde sina läxor också, annars hade han inte blivit överläkare. Vi pratar om Jonathan Unge som är komiker och... Jo, i alla fall. Och Jonathan Unges kollega Simon Svensson sa i den här intervjun också att jo visst, det är alltid kul för Jonathan, han har alltid en massa skämt och han får liksom varje minut att bli rolig för att han injicerar så mycket av sin personlighet och sina misslyckanden i vår dialog. Samtidigt är det också sjukt jobbigt att jobba med en person som man vet inte om han dyker upp. Han svarar inte på sms. Han försover sig.
Alltså, den typen. Vad jobbigt!
Ja, och jag kan bli så här... För det är lite av det här banter kör ju också Carolina Gyngning och Carina Berg i sin podd. Att liksom Carina är den som alltid är ordningsam och Carolina är den som alltid är så här, kommer alltid för sent och så jag gör mig en grej om det. Men fan vad vissa människor kommer undan. Det kanske är de här Big Vagina, eller jag vet inte. Varför kommer vissa undan med att vara slarviga och det blir typ charmigt?
Men jag tror att i varje podd, nu vet jag faktiskt inte vem som är vem i vår podd, men för jag står för nära. Nej,
vi är båda två duktiga flickor som pratar.
Ja, hur skulle du beskriva den här podden? Två duktiga flickor som pratar böcker.
Snark, vad tråkigt.
Ja, men alltså på basen av, min man Magnus klipper väldigt många poddar och på basen av vad han säger finns det liksom alltid en, det finns alltid en som har koll på allt. Och en som bara glider in, sliter av sig mössan, sätter sig i micken och börjar snacka.
Ja,
eller glider in 20
minuter procent. Så är det faktiskt. Wistab och Wahlgren, eller Wahlgren och Wistab och den här numera som inte finns längre med Lille Lördag med Anita Schulman, eller hur? Och Ann Söder.
Clemens. Ja.
Anita Clemens och Ann Söder. Ja, nu får du hjälpa mig då.
Lund.
Nu, ja, i alla fall, en bra grej med att jobba podda med någon som har en hjärnskakning är att du nu kommer veta hur det är när vi fortfarande kör den här podden och jag har blivit lite dement. När vi så här, framåt 75-årsåldern sitter på varsitt hem. Du sitter kvar där i Kalifornien med ditt Big Vagina bankkonto för att du har sålt så många jävla bestsellers och jag sitter någonstans i förort till Stockholm och är jävligt bitter. Men vi tragglar på.
Ja, du får hur många hjärnskador som helst. Jag älskar dig ändå.
Jag älskar dig också. Och vi återkommer nu lite mer frekvent har vi bestämt.
Det
har helt enkelt.
Nu blir det ordning.
Nu blir det fan ordning på torpet. Nu ska vi ha en struktur och ni ska kunna förvänta er att vi kommer med nya avsnitt en gång i veckan.
Det ska vara en podd man kan lita på.
Ja. Ja, vi kan ju inte säga att vi är två duktiga flickor och så håller vi på med den här utgivningsfrekvensen.
Nej.
Det duger inte. Usch. Så bra självförtroende har vi inte än.
Nej.
Men du, fan vad fint att prata med dig igen. Och
det här med detsamma.
Vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi. Puss och kram.
Puss och kram. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.